Ja, jag märker att det här ämnet väcker frågor hos er också, inte bara hos mig. Så att det är bra. Jag fick en artikel här ur en tidskrift som heter Kristet perspektiv. Och det är en professor, Jukko Martikainen, som ni nog känner till, som har redovisat en del av Luxemburgs forskning. Och Luxemburg är en speciell person, finns i Tyskland. Och han är doktor i arabiska men är också doktor i arameiska språk. Och han har gjort den märkliga upptäckten att det finns flera passager i Koranen som är obegripliga på arabiska. Så han har tänkt att de kanske har gjort fel när de satt ut punkterna på den tidiga arabiska skriften. Det finns någonting som kallas för rasm, och det är hur själva grundskriften ser ut på arabiska utan punkter. Och de allra tidigaste koranerna, de har inget punktsystem, för det var inte utvecklat på 600-talet. Så att man har bara rasm, så att säga. Men sen har ju någon börjat sätta punkter. Och då tänker han antag att det här egentligen kommer ifrån arameiska, är kristet på något sätt i botten, och sen har det då översatts till arabiska. Så det är hans tes, att Koranen ursprungligen kommer från arameiskt språkområde. Och sen har han då tittat på vad händer om man ändrar på punkterna, utan läser det här mera utifrån sina kunskaper i arameiska. Och har ju då hittat ett antal av de här väldigt svårbegripliga passagerna i Koranen blir helt plötsligt mycket förståeliga när han kommer ifrån det arameiska först och sen tittar, här har de satt punkterna fel, det ska egentligen se ut så här. Väldigt intressant forskning, det är något som pågår just nu. Och bland annat så är ju det här paradisjungfrurna här. Finns det paradisjungfrur som väntar på männen i paradiset? Och han kommer ju fram till att när man går från arameiska så är det här russin vi pratar om. Ja, inte jungfrurna, de får några russin när de kommer. Ja. Så. Inte riktigt samma sak, nej. Så det är en intressant forskning. Tack för det påpekandet. En annan sak vi talade om här i pausen är också detta med qiblan och hur viktigt qiblan är. Och överallt där det är skrivet om qiblan så är det så att man måste vända sig mot Kaban. Oavsett var man befinner sig på jorden. Men det kan ju förstås uppstå situationer när man inte, när man är ute i öknen någonstans, man har ingen riktning att gå efter. Och då förstår Gud om man vänder sig åt vilket håll som helst. Men när man väl vet vad Kaban är, då ska man alltså be mot Kaban. Det var också en fråga här, vad hände när Kaban förstördes, som jag bara visade väldigt kort här under ett inbördeskrig. Det var en person som hette Ibn Zubayr som fanns där kring Kaban, var det nu var. Vi tror ju nu att det var i Petra han var när Kaban förstördes. Man kan också läsa att i den här attacken mot Kaban, den heliga staden, så användes såna här boulders, alltså stora stenbumlingar som skickades med katapult in, och var det som krossade Kaban till slut. Och faktum är att man vid utgrävningar av Petra har hittat en mängd såna här stora bumlingar som användes i katapulter. Så att det är också intressant att det är verifierat genom arkeologin att det var mycket troligt att det var där Kaban stod. Och att det var just de här bumlingarna som man har hittat som fanns där. De krossade då Kaban som stod i Petra i så fall. Också det man kan läsa i litteraturen, när Kaaban krossades så tog Ibn Zubayr och satte den svarta stenen på en silkesduk. Den var alltså utanför byggnaden helt och hållet, som var då totalförstörd. Och man tror att det är då, under den perioden, som flytten sker från Petra till Mekka. Att Ibn Zubayr faktiskt förde den svarta stenen till en säker plats i södra Arabien, en fullständigt obskyr plats, okänd så att säga. Och där byggde han den nya Kaaban och satte in den svarta stenen där. Och det tog lite tid för det här att sjunka igenom, att den fanns inte kvar i Petra. Så man fortsatte att rikta moskéer mot Petra ett tag, men med tiden, särskilt de som var från den abbasidiska gruppen, de som sen slutligen vann inbördeskriget, de började då köra mot den rivaliserande platsen som fanns då, som fanns i Mekka. Det gällde de som fanns i Busra i södra Irak, och det gällde också andra som hörde till abbasidsidan. Och sen med tiden då så vann ju abbasiderna inbördeskriget, och abbasiderna riktade alla sina moskéer mot Mekka, ingen mot Petra. Så att här har vi ju en sorts förklaring till hur det här kan ha gått till. Dan Gibson beskriver också i sin forskning att Zubayr beställde massa kameler, de kom en massa kameler och så, och det tycks ha gått ett flyttlass ifrån Petra till. Sådana saker, det är detaljer som kommer fram när man tittar i det här och försöker förstå varför, hur var det ens möjligt att flytta den svarta stenen från Petra till Mekka. Ja, några mer frågor på det, eller går vi vidare? Intressanta saker. Vi tittar på själva boken då, Koranen. Ja. Nej, men det är jättebra att du tog den. Jag hade glömt det helt och hållet. Dan Gibson, som ju då är en kanadensisk historiker, bor nu i Jordanien, har bott ett antal år i Jordanien och jobbar speciellt utifrån Petra, där han undersöker allting som sker runt omkring Petra. Jag tror det var 2002 så var han på ett symposium där olika arkeologer kom från arabvärlden, också ifrån Saudiarabien. Och han frågade just den här frågan som du ställer till de här arkeologerna som har jobbat kring Mekka. Hittade ni någonting nere i Mekka som tydde på de här murarna, och så det skulle vara stadsmurar, det skulle vara si och det skulle vara så? Han sa, de sa till honom att du får inte tala om våra namn, men vi hittar ingenting. Det finns inga arkeologiska fynd alls på den här mäktiga tidiga staden i förislamisk tid. Detta är deras egna utsagor, och de har sagt det till Dan, och han har skrivit det i sin bok Quranic Geography. Men han kan ju inte namnge vilka de var, för det fick han inte göra. Bra att du ställde den frågan. Ja, Koranen. Muslimer säger att den här boken är unik, förstås, i den här jättekända boken Mishkat al-Masabih. Koranen är det största undret av världens alla under. Denna bok är den överlägset bästa i hela världen enligt ett enhälligt beslut av de lärda. Vad gäller innehåll, stil, retorik, tankar, sunda lagar och regler som är ämnade att forma mänsklighetens öden. Det är ju en fantastisk benämning, visserligen ett cirkelargument där de har beslutat detta, islams lärda, men ändå. Koranen själv säger något liknande, och ändå säger de, Mohammed har författat den, säg. Lägg då fram en med denna jämförbara sura, och kalla till er hjälp dem som ni kan kalla andra än Gud, för att intyga att ni talar sanning. Det går alltså inte att producera en sura som är så bra som surorna i Koranen. Det går inte. Men det är klart, vi vet ju att i tidig islam eller tidig arabisk kultur finns det ju poesi, Mu'allaqat av Hariri till exempel, som man säger är en högre poesi än Koranen på väldigt många olika sätt. Det står också i Koranen, den har sitt ursprung hos oss, all uppenbarelses källa, och den förmedlar i högstämda ordalag den djupaste visdom. Och ursprungskällan, det är den här Ummul Kitab, det originalet som är evigt, som finns hos Gud. Därifrån kommer den. Koranen var alltså inte sammanställd som bok under Mohammeds livstid, utan den sammanställdes efter Mohammeds död. Och vi ska titta på två hadither. Det är från Al-Bukhari, volym 6, bok 61, nummer 509. Och den här hadisen går tillbaka till Zaid bin Thabit. Han är en viktig person. Han var en hafiz, en människa som hade memorerat Koranen. Han var också den som var huvudkällan till den allra första Koranen, som sammanställdes på Abu Bakrs tid, den första khalifens tid. Mohammed dör 632. Abu Bakr 634, så här har vi bara två år, och under den tiden sammanställs den allra första Koranen. Och det är den här personen Zaid bin Thabit som är huvudkällan till den första Koranen, hade ju memorerat den, och den skrevs ner, kallades för Hafsas sidor, och den förvarades av en av Mohammeds änkor som hette Hafsa. Hon hade den under sin säng. Nu kommer vi lite längre fram. Vi kommer upp, vi kollar på det här för att se. Abu Bakr sa till mig, där har vi den här Koranen. Zaid bin Thabit, du är en vis ung man och vi misstänker inte dig för någonting. Du brukade skriva ner den gudomliga inspirationen för Allahs apostel. Så nu ska du söka fram de fragmenterade bitarna av Koranen och samla allt i en bok. Jag började leta efter Koranen och samla in allt som var skrivet på palmkvistar, tunna vita stenar och sådan som en del lärt sig utan till, ända tills jag fann den sista versen i sura Tauba. Det är nummer 9, om ånger, hos Abi Khuzaima. Därefter fanns det fullständiga manuskriptet av Koranen hos Abu Bakr tills han dog, och därefter hos Omar, och till slutet på hans liv därefter med Hafsa som var Omars dotter. Okej, så här är den allra första Koranen sammanställd då strax efter Mohammeds död enligt Bukhari. Så kommer nästa version av Koranen, då vi är uppe i 649-650 ungefär. Alltså en 18 år ungefär efter Mohammeds död som detta sker. Det är också Bukhari, volym 6, bok 61, nummer 510. Och där är en hadith som går tillbaka till Anas bin Malik. Uthman skickade bud till Hafsa och sa: skicka Koranens manuskript så att vi kan samla Koranens material i perfekta kopior, och därefter återlämnas manuskripten till dig. Det ser ju bra ut. Vi har ju någonting att utgå ifrån. Det är ju den första Koranen i så fall. Hafsa skickade det till Uthman. Uthman beordrade Zaid bin Thabit. Det var alltså han som stod bakom första Koranen. Han är med här igen på nästa. Abdullah bin al-Zubayr, Zaid bin al-As och Abdulrahman bin Harith bin Hisham att skriva om manuskripten till perfekta kopior. Uthman sa till de tre som kom från Quraysh: om ni inte är överens med Zaid bin Thabit över någon aspekt, så skriv texten på Quraysh-dialekten eftersom Koranen uppenbaras på den dialekten. Ja, ser bra ut. De utförde arbetet och efter att de gjort flera kopior återlämnade Uthman originalmanuskriptet till Hafsa. Uthman skickade en kopia av det de kopierat till varje muslimsk provins. Man tror att det är 9 provinser det handlar om. Därefter beordrade han att allt övrigt koranmaterial skulle brännas, vare sig det rörde sig om skrivna fragment eller hela kopior. Och här började det bli mycket ansträngande. Så 650 görs en ny koran och man utgår då ifrån det källmaterial som finns och så bränner man allt tidigare material. Allt källmaterial bränns upp och istället presenterar man den här koranen och säger, vet ni, det här är Guds eviga ord till bokstaven. Det är mycket anmärkningsvärt att man brände rubbet som fanns innan. Och vad vi har i den här bilden, vi har Abu Bakrs kodex som resulterade i Hafsas blad eller Hafsas sidor. Ganska snyggt så. Och sen är det som är huvudkällan till Uthmans kodex. Det här är den bild som muslimer ger oss. Ni är med på bilden? Men det fanns ju som sagt, det var andra kodex, Obais kodex. 2 extra surer hade den. Den är bränd av Uthman. Alis kodex som var kronologisk. Dagens Koran är inte alls kronologisk. Den är sorterad så att de långa surerna kommer i början och de korta i slutet. Förutom första suran som är kort. Men allting annat är inordnat efter längd av sura. Men Alis kodex var kronologisk och den brändes också. Och sen har vi Masauds kodex. Den saknade den viktiga första suran. Den saknade också de 2 sista, 113 och 114. Och den är också förlorad. Han vägrade att ge upp den här. Han ville hålla kvar den, men den förstördes. Men hur gick det då med Hafsas blad? Den var ju så fin där. Aida, den brändes också. Den brändes av Marwan som var borgmästare i Medina. Okej. Varför brände man den första Koranen då? Ja, den enda förklaringen är att den kan inte ha varit likadan som Uthmans kodex. För annars skulle man aldrig ha bränt den. Så den är bränd den också. Och nu det vi har är det från 650. Det här är Guds eviga ord till bokstaven. Tro den som vill. Okej, men vad finns de här originalen då från 650? Det skulle vara intressant att veta. Påstå att det kunde ha funnits upp till 9 stycken av de här. Och muslimer har länge påstått att 2 originalmanuskript ändå finns kvar. Det är Topkapi i Istanbul och Samarkand i Tashkent i Uzbekistan. Och så finns det blad så här som man vet inte, som fragment kan man säga. Och det här är en som man har velat säga är väldigt gammal. Folio Mingana i Birmingham blev en stor uppståndelse förra året när man hade gjort en kol 14 på den här. Och kommer fram till att den pergamentet kommer från 568 till 645. Det är då djuret levde som man sen har gjort pergamentet ifrån. Men texten vet man ju inte när den kommer ifrån. Och muslimska experter från Saudiarabien är mycket tveksamma till dateringen. Och de baserar det då på handstilen, på delningen mellan surerna. Och den röda färgen som används vid delningen av surerna. Det säger man tyder på ett mycket senare datum. Inte på 600-talet. Om vi tittar på de här Topkapi och Samarkand. Topkapi är nu daterat till första halvan av 700-talet. Alltså inte 650 som det skulle vara enligt islams önskan. Vad säger muslimska experter idag? Lyckligtvis har man nu alltså gjort en ordentlig granskning av Topkapi. Och det är en turkisk professor, doktor Ekmeleddin, som har studerat Topkapi. Han sa så här 2007. Vi har inga av Uthmans originalmanuskript. Vi har heller inga kopior av dessa manuskript. De manuskript som vi har kommer från senare delen av Umayyad-perioden, alltså första halvan av 700-talet. Det är vad han säger, denna professor som har kollat Topkapi. Och han hade en kollega med sig, Dr. Tayyar, en ledande forskare, ex-president av Turkish Religious Affairs. Han sa också då 2007. Ingen seriös forskning har tidigare gjorts på manuskripten, så det här är allra första seriösa som har gjort på Topkapi. Dessa manuskript dateras i första halvan av 700-talet. Det finns inga manuskript eller kopior från Uthman. Hör ni det? Det finns inga manuskript eller kopior från Uthman. Det här är ytterst anmärkningsvärt. Och i Topkapi hittade de 2270 olikheter i konsonanterna jämfört med Kairotexten. Och Kairotexten, det är den standardtext som används idag i hela den islamiska världen. Den kanoniserad då 1924. Hörde ni? 1924, fastställd korantext. Detta är liksom standardtexten. Det är den vi ska utgå ifrån. Och de jämför med den då, 2270 olikheter i konsonanterna jämfört med Kairotexten i Topkapi. Samarkand då. Jag har varit där förstås i Tashkent och tittat på den här. Den är alltså daterad från första halvan av 700-talet. Och Dr. Tayyar, som studerade Topkapi, har också studerat Samarkand. Och han sa 2007, detta är inget original från Uthman. Ska dateras till mitten av 700-talet. Han angav sex orsaker till sin bedömning. Slarviga stavfel, olika handstilar, skrivfel, kopieringsfel, skrivet av någon som saknade erfarenhet, senare tillägg. Och Samarkand har bara 43 suror, så att den är inte komplett på det sättet. Men finns ju en lite andra gamla manuskript. Al-Husseini finns i Kairo. Här säger Dr. Tayyar, denna koran kommer inte från Uthman utan från mitten av 700-talet. Det börjar bli besvärande det här. Paris finns det också en jättegammal koran. Och det är en fransk professor, de Roche. Jag vet inte hur han uttalar namnet. Det finns rättelser i texten då man försökt att förbättra texten så att den ska stämma med Kairo-manuskriptet. Han har alltså hittat att man varit inne och petat och förbättrat texten för att den inte ska vara så olik. Men den är också daterad till första halvan av 700-talet. Äsch då. Finns det ingenting från 600-talet? Please. Ja, det här är nog den äldsta koranen som vi känner till i hela världen. Sana-manuskriptet daterat till 710. 1972 så gjorde man en restaurering av huvudmoskén i Sana i Yemen. Och 81 så skickade man in två tyska professorer som var specialister på arabisk koranisk handskrift, Dr. Gerd Puin och sen Dr. Graf von Botmer, en historiker på islamisk konst. Och båda är verksamma i Saarland, universitetet i Saarbrücken i Tyskland. Och de tog massor med mikrofilm av allt det här materialet. Och tilläts också 1997 att föra ut de här filmerna till Tyskland. Och bilden i mitten här visar hur materialet kunde se ut. Vad de hittade var att de hade slängt ner allt. När de gjorde den här restaureringen så krossade de en vägg. Och bakom den här väggen hittade de då massor med gammal skrift som man slängde ner i säckar. Och de låg där i säckar tills de här tyskarna kom och hittade materialet i säckarna där. De begärde att de skulle komma in och hjälpa dem att reda ut det här materialet. Så här ser moskén ut i Sana. Här är texter från Sana. Och här står Dr. Poin bredvid omslaget till den här gamla Koranen, och det är det här som har hjälpt dem också att datera skriften. För omslagsbilden visar en gammal moské, och man vet när den här moskén byggdes, och det är därför som man daterar Koranen till 710 till 715 efter Kristus med hjälp av den här moskén som är avbildad där. Jag har några få bilder ifrån Sana-manuskriptet. Ni ser han håller fingrarna här. Dr. Poin är det som håller fingrarna mot ett ord som han vill visa på. Och det är ordet Qalu. Qalu betyder på arabiska de sa. Men om man tittar hur det där ordet finns i den moderna Kairo-versionen så står det Qulu. Säg imperativ plural. Och det är klart man kan tycka att det här är ju en liten detalj, men det är alltså skillnaden mellan en jordisk bok och en himmelsk bok. Qalu, de sa, det är liksom berättar, de sa det och de sa det. Men qulu, det är en order som kommer från himlen, säg. Det är alltså verbal inspiration i den moderna versionen och berättande i den gamla. Han håller upp den här boken, de har alltså satt ihop den då så att säga ifrån sina mikrofilmer. Och de kan inte ha satt ihop den här fel, därför att mitt på sidan så skuttar den här sidan ifrån sura 19 till sura 22. Mycket intressant, ni vet arabiska går ju från höger till vänster. Så att läser man här uppe så kommer sura 19 och så slutar sura 19 här och så börjar sura 22 här. Någon har ju märkt problemet och slängt in sura 20 här. Men det är en helt annan handstil och det är skrivet med mycket modernare handstil som är lättare att läsa. Här är en likadan situation. Längst uppe till höger har vi sura 67 kommer in. Sen på mitt på sidan skuttar iväg till sura 71 och mitten på vänstersidan skuttar det till sura 72. Så någonstans har sura 69 och 68, 69, 70 försvunnit. Så ser det ut. Och det är inte att de har satt ihop boken fel, för det här hoppar ju mitt på sidan. Sen har manuskriptet också har man hittat en äldre koranisk skrift under den nuvarande. Man har gjort det att man har belyst pergamentet med ultraviolett ljus och då framträder ju den här skuggiga skriften under, och den svarta är den som är synlig för ögat när man bara tittar på skriften. Och man har undersökt den här underskriften och kommit fram till att den är också koranisk. Men, och den liknar ju förstås den första, men inte exakt likadan. Så det är en sorts förbättring, en sorts utveckling av korantexten vi talar om. Och det här är ju allvarligt. För det här är alltså Guds eviga ord till bokstaven som då utvecklas och förbättras. Ja. Så ser det ut när vi tittar på de här gamla koranerna. En sammanfattning av problemen med korantexten. Både västerländska och muslimska experter säger att de tidigaste koranerna som vi har kommer ifrån 700-talet. Inte 600, som det borde göra. Så fanns Koranen i sin helhet på 600-talet? Det är ju det som är frågan utifrån en historikers perspektiv. Fanns det? Och jag nämnde att vi kommer att titta på några tidiga referenser här. Ordet muslimer är ett viktigt ord. Enligt islam så var religionen färdig och fixad när Mohammed dog 632. Allting var klart. Koranen fanns ju förstås i början. Allting var färdigt. Sharia-lagarna var där och så vidare och så vidare. Ja, vad kallades då de här arabiska erövrarna för som kom upp och tog hela det här området. Persien, Syrien, Irak, Israel, Egypten, Libyen. Alltså de som tog det här området och skapade imperiet redan där i mitten på 630-talet. Början av 640-talet så togs hela det här området. Vad kallades det erövrarna för? Var de muslimer? Det här var ju en färdig fin religion. Första referens till ordet muslimer finns 690 efter Kristus. Anmärkningsvärt. Det är en egyptisk biskop som skrev på grekiska. Som kallades för John of Nikko. Okej, första arabiska referens någonstans då till muslim. Muslim. 748. Ytterst anmärkningsvärt. Vad kallades de för då? De kallades för saracéer, hagarener, alltså från Hagar, ismailiter, magrajer, muhajjerun, alltså nomader, sådana som flyttar. Det här är vad de kallades för av de andra folken som blev besegrade av araberna, inte muslimer. Ytterst anmärkningsvärt. 748 får vi första referens till muslim i en arabisk skrift. 691, första referensen till islam, hittar vi Klippmoskén i Jerusalem på tempelplatsen. Där finns ju de tidigaste verserna som vi har egentligen till Koranen och kan datera. 741, första referens till Mekka. Aj då, det var inte bra. Det borde ju ha varit före Kristus ungefär. Det förstår vi. Men det här är 741 efter Kristus. 765, första biografin om Mohammed, Ibn Ishaq. Men ni vet att den rättades och skrevs om av Ibn Hisham som dog 833. Anmärkningsvärt. 691, första koranverserna på Klippmoskén. 717, lyssna. Första referensen till en arabisk helig skrift. Vad tittade vi på dateringen till de äldsta koranerna? Stämmer ju väl överens med detta datum. Första datumet, 717. 740, första referensen till Koranen hos icke-muslimer. Wow. 743, första referensen till en komplett Koran. Bra. Very late. Så vem skrev egentligen Koranen? Var det Mohammed som dör 632? Här uppstår ju de här frågorna. Did Mohammed exist, som en av de här böckerna hette? Vad är det för koppling mellan Mohammed och Koranen? Någonting är fel i Koranen som påstår att böneriktningen ändras 624. Men det gör det ju inte. Det är 100 år senare som böneriktningen ändras. Så vad är kopplingen mellan profeten Mohammed och Koranen? Vem skrev den? Det är frågor. Svåra frågor. Precis. Det är riktigt. Tack för den påminnelsen. I Koranen kallas han för Nabi el-Ummi. Och Ummi är ordet för illiterat. Men det är också ordet för en som är internationell. Så att det kan betyda att han är en internationell profet också, som egentligen är en profet för hela världen. Så det är inte slut i och med att han kallas för Nabil Ummi i Koranen. Sen finns det hadither där han beställer in papper och penna för att skriva ett brev. Sådana här saker. Så att det ser ju ut från vissa hadither som han faktiskt kunde skriva och läsa. Och när han låg på sin dödsbädd gjorde han det också. Beställde in papper och penna och tänkte skriva någon sorts testament eller någonting. Sista orden så här. Och det var ingen som reagerade med det, utan man serverade honom papper och penna. Det var ingen som sa, men du kan ju inte skriva, typ. Så att det är ju frågasatt om han faktiskt var illiterat. Men muslimer håller fast vid att han var illiterat. Det är riktigt. Han skrev ingenting själv. Varför saknas muslimska källor om islam? Ja, 150-200 år. Varför finns ingenting skrivet under den här perioden? Det är ju en fråga som man ställer. Varför stämmer inte islams historia med verklig historia? Varför är de geografiska referenserna så få och så förvirrande? Om vi tittade på de här geografiska referenserna som handlade då om hur det skulle se ut kring den heliga staden. Men det stämmer ju inte med Mekka som är en torr plats där det inte växer ett dugg och som inte ens ligger i en dal. Och var får man det strömmande vattnet ifrån och så vidare och så vidare. Varför pekar de geografiska referenserna längre norrut? Vill jag märka till att de enda folken som är omnämnda i Koranen är alla arabiska folk som fanns i norra Arabien. Varför hänvisas det vegetation som saknas i Mekka? Varför nämns inte Mekka förrän 741 och på karta år 900? Allvarlig fråga. Varför låg inte Mekka längs handelsvägen? Det här kontrollerade ju handeln, den här staden. Men den fanns ju inte ens längs handelsvägen. Varför är alla qibla riktade mot Petra de första 100 åren? Ja, precis. Why? Och varför tog det 200 år innan alla qibla riktades mot Mekka? Så det här är ju frågor som kommer fram nu genom den här litteraturen. Och ju mer man forskar, desto mer frågor kommer. Och det blir allt svårare att försvara den historiska beskrivningen, alltså islams självbeskrivning av sin egen historia. Den blir allt svårare att försvara. Slutsatser. Tidig islamsk historieskrivning måste ifrågasättas. Tidigast Koranen är från cirka 80 år efter Mohammed. Har Koranen alls kommit genom Mohammed? I så fall vad och hur mycket och så vidare. Ni ser vad historikerna håller på och rotar i. Vi kan tacka Gud för Bibeln som skrevs tidigt efter Jesus. Vi vet att Jesus var en historisk person, var han levde, vad han gjorde, och vi kan lita på det som han sa. Varför då? Jo, samma historiska frågor som idag ställs till islam har redan ställts kring Bibeln och Jesus, och de är besvarade på ett historiskt tillförlitligt sätt. Ja, här är det som var det sista jag tänkte ha här nu på förmiddagen. Men jag har mer om ni inte har frågor just nu.
Ja. Ja, tack så mycket. Så här långt nu ska vi använda mikrofon här så vi hörs. Mm. Och vi har lunch klockan 12, men vi hinner med några frågor. Vem var först i tur? Kalle och sen Benny.
Då islams uppkomst skildras så handlar mycket om kampen mellan Mekka och Medina. Och att det fanns ganska starka stammar på båda ställena. Betyder det här att det är helt påhittat eller har du någon synpunkt på det?
Nej, precis. Och det är ju när man läser Sirat Rasul Allah så får man väldigt tydlig beskrivning av motsättningarna mellan de första muslimerna och mellan Mohammed och folket i Mekka. Quraysh som styrde där i Mekka. Och att en hel del av striderna som är redovisade är också strider mot Quraysh. Men det var också strider mot andra arabstammar i området. Det man kan säga när man läser Koranen och så, det är ju att männen blir avrättade. De stridföra männen som krigade mot Mohammed blev avrättade. Deras kvinnor och barn blev slavar till muslimerna. Det gällde Ben Koraiza också, den här judesläkten som fanns i Medina, men det gällde också arabstammar. Och när de blev slavar till muslimerna så fick man ta sig bihustrur ifrån de här kvinnorna. Man kunde också ta bort slav, alltså att de behövde inte bli slavar utan fick bli hustrur till och med till muslimer. Man kunde alltså ta hustrur ifrån det här krigsbytet också. Och det gjorde man, och det gjorde Mohammed också. Han gifte sig med Safia när han var 17 år gammal, en judinna. Samma dag som de manliga släktingarna till henne blev avrättade av muslimerna så fick hon äran att gifta sig med profeten. Även Safia som var 20 år gammal, som tidigare varit gift, hennes man och de manliga släktingarna till henne avrättades. Och hon fick äran att gifta sig med profeten. Så visst, det finns mycket att säga om det här och Mohammeds beteende och muslimernas beteende. De fick ju ha 4 hustrur samtidigt, men när det gällde bihustrur så fick de då ta för sig av slavinnorna extra hustrur också. Mohammed fick ju gifta sig med många han ville eftersom han var Guds profet, det står ju också, eller Guds apostel. Det står också så i Koranen att han har tillåtelse att gifta sig med hur många han vill eftersom han är just apostel. Och problem här är ju när vi då tittar på det moderna som händer med IS och sådana saker, och att de motiverar då sin slavhandel och hur de behandlar yaziderna som inte är ett skriftfolk. De är inte kristna, de är alltså inte judar, utan de är att betrakta som hedningar från muslims sida, och de hamnar ju förstås i den här helt rättslösa situationen där deras kvinnor kan behandlas på det här sättet och där männen kan avrättas eftersom de har gjort motstånd mot islam. Det är ju koranverser som säger att den som strider mot Allah och hans apostel eller sprider ofärd på jorden kan avrättas, korsfästas, hugga av händer och fötter korsvis eller utvisas ur landet. Sura 5:33 tror jag det. Så visst, vi har alltså väldigt mycket kring de här striderna som framför allt var mot Quraysh men också mot andra.
Ja, så var det, Benny. Varsågod.
Jo, jag tänkte på en artikel som jag läste i en tidning, Kristet perspektiv, som du visar fram. Mm. Jag tror den där artikeln var skriven av Kenneth E. Bailey.
Okay.
Och om inte jag kommer fel ihåg så menar han att den där beteckningen eller namnet Allah, att det var en sån, det ska vara släkt med hebreiskans L. Mm. Och sen också att det ska vara bland de första kristna i Jemen. Så skulle det ha varit en kristen benämning på Gud. Jag undrar om du kan kommentera det.
Ja, jag är inte helt insatt, men det finns ju semantiska likheter mellan de semitiska språken. Och El och Elohim och Allah är exempel på just detta, att det finns ju en koppling mellan de här orden. Man tror att Allah var en sorts över Gud. Så det här begreppet med Allahs döttrar som fanns hos araberna tyder ju på att Allah var en övergud och att han hade då döttrar som omnämnda i Koranen då, Alat, Almanat och Uzza. Men ändå, när man sedan översätter Bibeln till arabiska, då använder man ju ordet Allah för Bibelns Gud. Så är det i den arabiska Bibeln, och så var det redan i den första arabiska översättningen. Så kopplingen finns ju där med namnet. Men jag kan inte säga mycket mer än så.
Ja, Oskar, det var inte...
Det här, hur funkar en sån hypotes att det ska vara motsättningar mellan Petra och Medina snarare än mellan Mekka och Medina? Ja, om man flyttar Mohammeds Mekka till Petra.
Petra, ja. Mm. Just det. De första surerna är mycket mer fromma. Mohammed är i en minoritetssituation, de är förföljda och beter sig också som man gör i minoritetssituation, alltså en ganska ödmjuk framtoning och trycker mer på det religiösa. Medan medinasurerna är mer militanta och krigiska, och det är också det som kännetecknar medinaperioden, att de ganska fort får en armé och börjar kriga mot folket i Mekka och mot andra arabstammar. Och det kan man säga, det är genomgående mellan de här två. Det finns också en lära, en sorts teologi som är utvecklad ur det här. Och det är att när muslimerna är i minoritet, som de är till exempel i Finland, Sverige, då ska man bete sig som man gör i Mekka-perioden. Man ska alltså uppträda väldigt ödmjukt och tala om just den fromma delen och fredssidan. Annorlunda blir det om man kommer i majoritetsställning, för då är det ju sharia som ska införas. Och då blir det någonting annat för de andra folken. Så är det ju. Och det är också den tendensen vi ser i områden i Storbritannien till exempel, där de är i väldigt tydlig majoritet, att de inför sharia-domstolar och de styr de facto de här områdena utifrån sharia och försöker implementera sharia, trots att det är bara en geografiskt liten del av Storbritannien, men de menar här är vi ändå i majoritet, så här kan vi föra fram sharia. Men jag skulle då säga, när det gäller detta med Petra och Mekka, att man helt enkelt bara för över Mekka-surerna till Petra, och att det där är det som händer i Mekka, det händer egentligen i Petra. Så skulle jag göra efter att ha studerat Gibson och så. Det var en betydande stad på den tiden, hette Yathrib på Mohammeds tid. Sen ändrades namnet till Medinat al-Nabi, profetens stad, och sen också bara Medina som är ordet för stad. Ja.
Ja, Christian Peré och Kalle Borg, tur.
Jag funderar lite på den här historien och den sekulära historieforskningen. Mm. Vi vet ju att när den sekulära historieforskningen talar om Bibelns uppkomst och kristendomens uppkomst, så hävdar de ofta andra saker än vi så kallade bibeltrogna kristna vill hävda. Som exempel nämner jag att du tog fram det här att du tror att apostlagärningarna skrevs under den tid Paulus satt fången i Rom efter sitt skeppsbrott. Det tror jag också.
Ja.
Precis som jag tror att Lukas skrev sitt evangelium under de två år som Paulus satt fången i Caesarea. Men om vi så att säga ifrågasätter den sekulära forskningens resultat när det gäller Bibeln, därför att vi menar oss att ha så att säga andra insikter, kan vi på samma grunder godta den sekulära forskningens resultat när det gäller islams uppkomst?
Ja, det är en jättebra fråga. Ja, komplettera gärna. Varsågod.
Ja, du får mikrofon, Gunnar, här också.
Eftersom det har just med den här saken att göra. Det stod du hade här på skärmen om att när du har gått igenom alla de frågetecken som vi har med rätt att ställa när det gäller Koranen, så skrev du att vi får tacka Gud för att Bibeln var skriven, att hon minns inte hur det var.
Ja,
men jag funderar bara, skulle inte vara riktigare just i det sammanhanget att sätta bara Nya Testamentet? Just mot den bakgrund som du, Christian, också lyfter fram här nu. Alltså när vi sätter den historisk-kliniska metoden på Koranen, så ska vi också göra det på Gamla Testamentet. Och då är frågan den som du ställer, Christian.
Det är väldigt relevant, absolut. Och jag tror att vi måste ju se det med en nypa salt. Till exempel den här tyska historikerna. De går otroligt långt i sitt ifrågasättande. Och kommer ju i stort sett fram till att Mohammed kanske bara är en påhittad figur. Medan Gibson går ju inte alls så långt. Han anser ju att Mohammed levde och att han bodde i Petra. Så att man måste ju se lite grann utifrån det perspektiv som ni tar fram. Vad som är starkt med Gibsons forskning är ju alla dessa arkeologiska bevis som pekar mot staden Petra, som på något sätt kräver svar. Exakt vilket svar det är, det vet vi inte. Men självklart måste vi ta det här med en nypa salt. Jag har alltså redovisat vad forskningen håller på med idag. Och man hittar mer och mer och fler frågor kommer. Att det är någonting galet med självbeskrivningen av islams historia, det tycks vara klart redan nu. Men exakt hur alla dessa frågor som uppkommer ska besvaras, det är inte slutgiltigt, utan det är en pågående process. Och jag tror att det är riktigt att man har en viss ödmjukhet, eftersom ingen har kommit fram med det slutgiltiga, utan man forskar här. Och att man kan ändå se en tendens som är rätt tydlig i detta. Det är väl ungefär det jag kan säga.
En sista fråga här, Kalle.
Jo, alltså det låter verkligt konstigt det där att man så här har liksom vad ska jag säga, historien, verkligheten skulle ha varit sån här. Det måste ju finnas några naturliga förutsättningar för en stam att bo där i Mekka och att senare då etablera en moské där och så. Vad säger så att säga forskningen, arkeologin om det här? Vad är det som gör att Mekka sen har blivit en sån plats?
Ja, jättebra fråga, och det är inte färdigsvarat på en sån svår fråga. Det Dan Gibson tar fram i sin forskning, det är att när man under Abbasidtiden ville hitta en släkting till Mohammed som skulle då bli khalif och som skulle styra, då får man inte ner till Mekka för att hitta en från Quraysh, utan man får till en plats som ligger 5 kilometer från Petra. Och där hittade man en ättling till Mohammed från stammen Quraysh. Och det här är ju intressant, alltså att Quraysh-stammen fanns där i närheten av Petra, och att man till och med åkte dit för att hitta en ättling. Fanns de överhuvudtaget nere i Mekka? Jag vet inte. Allahu alam. Så att det är stora frågor kring det här. Och när det gäller då Mekka, och Mekka som sen då har seglat upp som den staden dit alla moskéer pekade till slut, så svarar Gibson att det har att göra med att den svarta stenen hamnade i moskén, i templet där i, och att den var så otroligt viktig var den befann sig för araberna. Ja, alltså den fördes till en plats där den inte kunde förstöras och som låg ganska långt ifrån omayyadernas arméer. Finns ju uppe i Damaskus, ligger ju i Syrien. Och det var inte så lätt då att attackera de här som förskansade sig nere i Mekka. Däremot i Petra så ligger ju inom slaglängds avstånd ifrån Damaskus. Syrien var en osäker plats där han med sitt uppror Ibn Zubayr inte klarade av att hålla stånd mot omayyaderna, utan faktiskt blev besegrade av dem också. Däremot i Mekka, där var det säkert, det var ganska svårt att ta sig igenom öknen hela den där vägen ner och börja slåss med dem. Så förklaras det. Men om detta är den sanna förklaringen, det vet jag inte. Vi måste ta det med en nypa salt, har vi kommit överens om. Men det är en förklaring.
Så där, tack så här långt. Lasse, det har varit intensivt och mycket fakta du har delat med dig av här på ett pedagogiskt mycket fint sätt. Tack så här långt, och sen klockan 13 blir det fortsättning. Rubriken är beröringspunkter mellan islam och kristen tro.